Ja, jag heter alltså Hans Wallberg. Jag kommer från Umeå universitet och jag jobbar en hel del med det svenska universitetsnätet med Sunnet, och jag är också ansvarig för företaget NetNord som sedan några år driver nationella internetknutpunkter i landet. Och det här ska då handla om operatörsövergripande infrastruktur, och det är ju så att infrastrukturen är ju inte enbart en fråga för de enskilda operatörerna och med enskilda operatörernas nät, och vi pratar då internetoperatörer, utan det är också övergripande funktioner så att de här operatörerna kan utbyta trafik med varandra, så att man kan göra vettiga vägval mellan varandra, att man kan slå upp gemensamma domännamn, för domännamnen är ju gemensamma för alla i landet. Man kanske vill ha gemensam tid och annat. Och vi ska ta lite om det. I begynnelsen så var det ju Sunnet som sysslade med internet i Sverige. Sen kom Swipnet och de kopplades samman, och det gjordes då i en källare på KTH. Efter ett tag så vaknade Telia och kom med sitt Telianet, och de ville ha samtrafik med Sunnet, men de ville inte ha samtrafik med Swipnet. Så de fick komma till KTH och koppla sig med Sunnet, men då hade Sunnet som krav att man pratade med alla, för vi tyckte att det verkade vara en ganska rimlig väg. Och sen därefter så kom alla andra operatörer, och allihop kom med en sladd till KTH och så kopplades det ihop det. Och man kan väl konstatera att det fanns kanske vissa svagheter i den här lösningen. Det var väldigt kostnadseffektivt, det var väldigt raskt att ordna, men det kanske var lite säkerhetsproblem och tillförlitlighetsproblem i det. Så för så där 3-4 år sedan så togs det initiativ till att göra någonting åt situationen och försöka få till bättre samtrafikmöjligheter mellan operatörerna i Sverige. Och då pratade vi primärt samtrafik, men även annat. Och det vi ville då åstadkomma, det var att eliminera driftsäkerhetsproblemen i den gamla knutpunkten. Skapa någonting som är hyfsat robust. Så eliminera de svagheterna. Vi ville etablera primärt en distribuerad knutpunkt i Stockholm, där det fanns dubblerade lokaler, där det var dubblerade kommunikationsförbindelser och dubblerad kommunikationsutrustning, för att skapa någonting som verkligen fungerar och som man vet kan fungera utan att man behöver ha folk på plats 24 timmar per dygn och passa på det varje sekund. Sen tänkte vi också att man fortsätter sen och etablerar ytterligare nationella knutpunkter över landet. Och att vi ska ha en organisation som driver det här, som är helt neutral, som kan vara konkurrensneutral mot operatörerna och ge alla operatörer samma möjligheter. Så det här var på något vis grundkraven vi ville ha. Vi startade då företaget NetNord, ett aktiebolag som har bara som syfte att vara konkurrens. Det är så att de som sitter här framme ser inte det som är längst ner på. Det är därför jag försöker liksom driva upp bilderna något. Vi ville ha en organisation här som är hyfsat konkurrensneutral och en helt oberoende huvudman för den här etableringen, och att den har ett ägarskap, att den ägs av en organisation som är helt fristående, som då är en allmännyttig stiftelse. Och detta bolag startades och har gått igång, och vi har då ett väldigt nära samarbete med internetoperatörerna genom arbete i operatörsgruppen i SOFT, där då P.O. Josefsson är ordförande. NetNord köper in utrustning och placerar på de här knutpunkterna, hyr lokaler för de här, och huvudsakligen hyr vi det i samverkan med Post- och telestyrelsen, så att det är i bergrum. Vi hyr fiberförbindelser i alla fall när det gäller Stockholm, och vi tecknar driftavtal. Inom NetNord finns det ingen egen anställd personal, utan vi köper in tjänster för drift och löpande administration, så att vi ska slippa ha egen personaladministration. Och de regler vi har fastställt för operatörerna för att de ska kunna ansluta sig, det är relativt enkelt, men tycker man. Det ska vara en internetoperatör och de ska ha eget AS-nummer. Och det är många kamrater som faller på det här med eget AS-nummer, för de har aldrig hört talas om ett AS-nummer. Och den typen av operatörer kanske är speciellt intressanta. Man får inte använda default routing. För all kommunikation över knutpunkterna så ska det vara överenskommelse mellan de operatörer man utbyter trafik med. Och det här är alltså en fruktansvärt svår fråga för många. Det kommer väldigt många operatörer varje vecka som kallar sig operatörer, kommer till mig och vill ansluta sig till Netnord. För då tror de att de får en koppling till resten av Sverige och till resten av världen. Och när jag då för fram, ja, men prata med de övriga operatörerna och se ifall du kan få till avtal om samtrafik. Så det brukar sluta med att de aldrig mer hör av sig. Och det är alltså 80% av de nytillkommande, de som ställer frågor, som bara försvinner. Naturligtvis ska de använda BGP4 för routing och de ska hålla information om det här tillgängligt. Men det där är den svåra frågan, att få trafiköverenskommelse. Det är väldigt många som inte tror att det behövs, utan som har fått en uppfattning att det här fixar sig. Det här, man har internetanslutning och det finns väldigt många lokala operatörer här i Stockholm som har 10-15 lägenheter som kunder och tror att då kopplar man sig till Netnode och så kör man. Tekniska principen, det vi började med, det var att köra FTD. Det var liksom ganska etablerat i världen att man kunde köra FTD. Och de röda boxarna här, det är FTD-switchar. Vi placerar dem i olika lokaler och så sedan så ansluter vi varje operatör med dubbla sladdar ut till operatören. Och då får vi redundans vad gäller lokaliteter, med elförsörjning och allt annat. Vi får redundans vad gäller den centrala utrustningen och vi får redundans på förbindelserna. För då har vi tecknat ett avtal med Stokab för Netnords utnyttjande så att vi vet att vi får de här dubbla förbindelserna olika vägar. Och om det här då ansluts hos operatören på ett rätt och rimligt sätt i operatörens router, så att man bara har ett interface och verkligen gör en sån här dual attachment som det heter i FTD-sammanhang, då, och att det är ett interface som klarar full duplex, då fungerar det här med 100 megabit per sekund. Och vi har helt automatisk redundans, och det är alltså FTDI som väljer vägen om det ska gå till den ena eller andra switchen. Så går en fiberförbindelse ner så väljs automatiskt den andra vägen omgående. Eller går en hel sån här central switch ner så väljs den rätta vägen. Och grunden här är att det ska vara ett interface i routern. Här har operatörerna gjort alla experiment som finns i att försöka kombinera det. En sladd till vardera routern, för att då får man kanske redundans på routernivå hemma hos operatören. Att det sen inte funkar så bra, det är en annan sak. Och att det sitter i diverse varianter av FTD-utrustning lokalt som inte riktigt fungerar och som gör att det går över till halvduplex. Och så har man bara 50 megabit per sekund. Och så får man head of line blocking och tappar en massa paket. Det här med FTD är ju kul, men det klarar bara 100 megabit per sekund, så det var en övre gräns där. Och FTD-switchar som finns att köpa på marknaden har inte så vansinnigt många portar, så vi har hamnat i läget att vi har varit tvungna att dubblera. Så vi har i dagsläget 4 FTD-switchar, 2 i vardera lokalen. Och de sitter då sammankopplade med varandra med ett antal förbindelser i ungefär den där modellen. Det där är inget bra modell att fortsätta på. Vi kan inte köpa på oss fler och fler FTD-switchar. Därför att till slut gör vi av med alla portar bara på att ha kopplingen mellan switcharna. Så att man måste hitta en annan väg. Och den diskussionen har förts för ungefär ett år sedan, kanske drygt ett år sedan. Vad ska vi fortsätta med för teknik? Hur ska vi komma framåt här när trafiken växer ur det här? Det är fler och fler som börjar köra 100 megabit per sekund på sin port. Och det börjar vara fler operatörer än vad som får plats i switcharna. Och det vi hade som krav då, det är att vi måste hitta någonting som har hög kapacitet, klarar hyfsat många anslutningar, har stor MTU så att inte knutpunkten är begränsande för hur fort man kan köra över den. Som jobbar helt och hållet på nivå 2 så att ni får något som är robust och stabilt och säkert där. Och som har automatisk redundans. Och dessutom tillfördes kravet att klara multicast. Den här lösningen klarar inte multicast särskilt bra. Det orkar inte med mycket multicast. Och efter mycket diskussioner med tekniker i SOF-gruppen så enades det om att satsa på Ciscos DPT-teknik. Det som tidigare hette SRP. DPT tror jag står för Dynamic Packet Transfer och SRP stod väl för Spatial Reuse Protocol. Grundprincipen i det är 2 motroterande ringar. Det liknar rätt mycket FTD faktiskt i grund och botten. Och här sitter utrustningen, rotarna samman med dubbla ringar. Vad som är listigt med den här som är bättre än FTD är att man kan återanvända kapaciteten, så ha 2 burkar på ringen som sitter nära varandra mycket trafik, så kan de andra burkarna som sitter på andra sidan i ringen använda samma bandbredd. Man behöver liksom inte skicka runt det hela. Det här har en del lösningar då på de krav vi hade. Det har hög kapacitet. Idag kan man köra igång det här med så att man har 2x622 megabit per sekund. Det är två ringar, alltså 622 megabit per sekund vardera. Det är precis, kommer det ut utrustning som klarar 2,5 gigabit per sekund per ring. Och det är på gång 10 gigabit per sekund. Man klarar hyfsat många anslutningar. Man har maximalt stor MTU. Det är helt passiv utrustning. Det är nivå 2-teknik. Och man får då automatisk redundans. Det wrappar runt i de här ringarna automatiskt. Och det klarar multicast. För då skickas liksom bara data vidare ett helt varv runt i ringen. Så allting finns där automatiskt. Och det löser ungefär de behov vi hade. Nackdelen med det här är ju att det är en specialteknik för Cisco i dagsläget, men det är på väg standardisering. Det pågår arbete i ITF på de nivåerna att standardisera DPT-användningen, och inom IEEE är det på väg en standardisering av det här som ett LAN-protokoll. Många har frågat varför vi inte gick på Gigabit Ethernet, och det vi enades om det var det att Gigabit Ethernet har vissa nackdelar. Det har liten MTU. Det är ganska svårt att övervaka. Det är svårt att se när det inte är trafik eller när det är trasigt. Det har ingen inbyggd redundans, och det här med att köra spanning tree, det är lite för långsamt i den här världen för att vara användbart. Och ibland är det tveksamheter i hanteringen av multicast. Så att den samlade lösningen blev att fortsätta med DPT-tekniken. Och då gör vi det inte som ringar, utan vi har stoppat in koncentratorer så att vi kan bygga fysiska stjärnor trots att det är logiska ringar. Och då sätter vi en burk i mitten som gör om de här fysiska stjärnorna till ringar. Och vi gör det inte ens bara så här enkelt, utan vi delar upp det så att vi får distribuerad stjärna i den här modellen. För då kan vi bygga upp det på ungefär samma sätt som vi har gjort i FDDI. Då har vi den ena centrala koncentratorn i ena lokalen och den andra i den andra lokalen. Och så ansluts operatörerna till båda. Och den här vägen har vi dragit igång. Vi har kört i drift sedan i maj-juni i år. Det ser ut att fungera väldigt stabilt och robust. Så att det här är igång och vi har trafik nu. Så vad gäller det Netnode har gjort på knutpunkter för att utbyta trafik med varandra, så är läget följande. I Stockholm har vi två knutpunkter. Den ena är FDD-baserad, den andra DPT-baserad. De här två, de pratar icke med varandra direkt, utan man kan betrakta det som skilda knutpunkter. Det finns ingen bryggningsteknik mellan DPT och FDD. Vi har 2x2 FDD-växlar och vi har 2 uppsättningar såna här DPT-koncentratorer. Vi håller till i 2 separata lokaler och vi tillhandahåller då via Stokad fiber. Separata vägar. Detta körs i produktion. Göteborg har vi också varit igång i ett längre period. Där kör vi bara FDD. Vi har 2 FDD-växlar. Det är bara en lokal, Göteborg bergrum där. Bland annat på grund av att det var svårt att arrangera fiberförbindelser i Göteborg. Och där får varje operatör ordna fiber fram till Netnods lokal själva. Det finns liksom ingen man kan göra ett centralt avtal med där. Göteborg Energi har lagt en fiberkabel tack vare en beställning från Post- och telestyrelsen från ett utrymme i det här bergrummet in till centrala Göteborg. Man kan konstatera fortfarande att bristen på generell fiberinfrastruktur i Göteborg är en komplicerande faktor och som fördröjer utvecklingen där. Det sätt vi har löst fiberförbindelserna på, det är någonting i den här stilen. Vi har bergrummet, det som är uppe till höger där. Där det Netnode hyr en lokal och där de här 2 FDD-switcharna finns. Och där finns det till Banverkets lokal i det rummet en hel mängd fiber. Och sedan så har då Post- och telestyrelsen fått tvingat eller lyckats övertyga Göteborg Energi att arrangera svart fiber därifrån in till centrala Göteborg. Och därifrån sprids det i Göteborg Energis fibernät som en våglängd på deras SDH-nät. Så att 1310 nanometer, det kan man då använda för att köra FDD på till det här. Så en ganska komplicerad struktur för de operatörer som inte sitter i bergrummet. Tack och lov sitter de flesta operatörerna ute i det här bergrummet så att det fungerar rätt bra. Det är bara lokala förbindelser. Detta är också uppe och i produktion sedan en längre period. När det gäller Malmö så är vi snart på gång där. Vi räknar med att köra igång under november. Där blir det med två uppsättningar DPT-koncentratorer. Vi håller dem också bara i en lokal. Vi tycker att vi har så pass säkert i Stockholm så att om Göteborg respektive Malmö går ner så kan Stockholm backa upp det antagligen. Det är ett bergrum i anslutning till Malmö och även där får varje operatör arrangera sina fiberförbindelser till nätnodsutrymme. Många operatörer sitter i samma bergrum och det finns väldigt många olika företag som erbjuder fiber i Malmö. Och vi räknar alltså med att starta här i november i år. Därefter så kommer Sundsvall som vi hoppas ska gå igång före nyår om vi klarar av alla ombyggnationer i ett bergrum i Sundsvall i tid. Sen pågår det en diskussion om regionala knutpunkter. Det är inte alls säkert att Netnod ska ha någon roll i det sammanhanget och vi vet inte riktigt vad som ska hända. Det är väl så att P.O. Josefsson med flera skrev ju en artikel som publicerades i Computer Sweden om att det här med knutpunkter räcker inte till om man ska ha anslutningar till flera kunder. Många kunder i landet med hög kapacitet och då kanske man måste fundera på regionala knutpunkter ändå. Vi får fundera på det. Så här är anslutningsläget. Det här är ju totalt 40 operatörer. Om jag räknade rätt så sitter 38 av dem anslutna till FDDI-knutpunkten i Stockholm. Vi har 13 som sitter på DPT-knutpunkten i Stockholm. De flesta sitter ju både och. Och vi har 8 som är anslutna i Göteborg. Och det tillkommer på FDDI-sidan någon operatör per månad. Vi försöker hålla ner det där och förmå alla att ansluta sig DPT-vägen. Men det är lite dyrare interface så att de riktigt små operatörerna tycker inte det är något kul. Om man tittar på trafiken, då har jag plockat en typisk port här på FDD-anslutningen i Stockholm. Såna här traditionella MRTG-grafer och då ser man att det blir väldigt platt här uppe. Och det tyder ju på att det går helt fullt. I praktiken så är det 100 megabit per sekund. Att det sen står 64 megabit ute i vänsterkanten här, det är väl något vi aldrig har förstått varför det är. Det här är mätt i switcharna. Mäter man i routrarna så får man att det är 100 megabit i praktiken. Så att det här är typiskt för Stockholms FDD-knutpunkten. Den går full och det går liksom inte att klämma ut mer. Är det 100 megabit så är det 100 megabit. Och det spelar ingen roll vilka beslut man tar så är det fortfarande begränsningen 100 megabit per sekund. Tar man då andra sidan och tittar på samma sak på en typisk port i Göteborg så ser det ut så här. Det är man uppe i 15-20 megabit per sekund totalt. Det är en ganska snygg fördelning så där kommer vi att kunna klara oss något år till. Även om trafiken fördubblas varje år. Så det ser inte så tokigt ut. Och sen tog jag mig friheten att göra en 10 i topplista över vilka som kör mest på FDD-knutpunkten i Stockholm. Och där har jag till och med varit så fräck så jag har namn på operatörerna. Telenordia är störst utav dem i den här 10 i topplistan. Sen kommer Telia, Sunnet, MCL, Worldcom, Nordnet, Kjell och Tele2, AUCS eller Infonet, vad de nu heter idag, Utfors och Bredbandsbolaget. Och det är alldeles klart att Telenordia kan inte få igenom mera trafik. Det här är 100% liksom belastat. Det går inte att få igenom mer. Och sen är det då något minskande. Flera av de här är på väg att få igång samtrafik över DPT-knutpunkten och den vägen avlastade FDI. Hoppas jag att de liksom kommer sig för med. Men det är alldeles givet att man måste gå fram den här vägen. På DPT så är det inte lika lätt att få fram vettig trafikstatistik och vi har inte några bra verktyg. Man kan väl se att där kör vi väl idag i topparna så där runt 300 megabit per sekund i det som ska klara 2x622. Alltså vi har 150 megabit per sekund mellan de mest aktiva noderna på en 622 megabit ring. Så att det klarar sig en liten bit framöver. Jag sa också att det fungerar stabilt och vi har inte haft några riktiga driftproblem sedan vi drog igång det. Det är väldigt bra den här DPT-tekniken för vi kan då optimera användningen så att vi för ihop operatörer som har mycket trafik med varandra nära varandra på den logiska ringen. Så behöver de inte belasta resten och den vägen så kan vi då få ut betydligt mer än de här 622 megabiten som är det nominella. Det vi ser är att det finns väl i praktiken möjlighet att det är brister i det här vad gäller redundansen. Om en hel ring går ner så är det inte lätt att reparera det, och det håller på att utvecklas nya protokoll inom det här DPT-konceptet för single ring redundancy. Så det hoppas vi ska komma här sent i höst eller början på det nya året. Så, att, så är läget. Vi är rätt nöjda med det här med DPT. Vi måste gå över till att börja dra igång 2,5 gigabit DPT också för att klara trafikvolymerna. Sen har vi ju, vad finns det i övrigt på knutpunkterna? Ja, det finns ett neutralt lokalt nät som ska finnas på varje knutpunkt. Där vi har 2 routrar som sitter då, om vi tar Stockholmsfallet, anslutna både till FTD och DPT, och som genererar ett lokalt nät utav någon variant gigabit Ethernet, och på det sitter anslutet servrar som ger de här extra tjänsterna. Och det vi pratar om då, det är följande tjänster. Trafikutbytet, det görs utav switcharna. Men sedan har vi servers för DNS, och det finns där det finns servers för SC och för Comnet och Org redan i drift. Möjligen ska det tillkomma andra där. Vi är på gång att sätta upp tidsservrar på knutpunkten i Stockholm och Göteborg. I Göteborg ska det gå igång direkt i början på november, och i Stockholm så bör vi ha det på plats före årsskiftet. Och det finns alltså behov av enhetlig och exakt tid på internet för att ha det i dokument, i e-post, för transaktionsmarkering och i säkerhetsfunktioner. Det här baseras då på tidsservrar och högstabila klockor som placeras på knutpunkterna. Och sedan Sveriges provnings- och forskningsinstitut heter de nog, SP i Borås. De är ju riksmätplats för bland annat tid. De håller då den grundläggande tidsreferensen, och de håller kompetens för det här. Och de har visat sig vara väldigt duktiga. De har gjort ett enormt jobb. Möjligen undrar jag om man behöver vara så enormt noga vad det gäller tid. Det är liksom nere på delar av nanosekunder verkar det. De distribuerar tid från primärklockor som finns i Borås ut till de här sekundära klockorna på knutpunkterna. Men knutpunktsklockorna är så uppbyggda så att de klarar ett antal månader utan att behöva ställas om och utan att driva allt för mycket i tid. Och det här är alltså planerat att gå igång 1 november och sen i december i Stockholm. Det finns också att vi ska sätta upp ett vägvalsregister, alltså att dokumentera hur all routing av trafiken ska göras mellan de olika adresserna för de som sitter på knutpunkterna, och att vi olika vägar anger vad som ska prioriteras och annat. Dokumentera hela det här routingutbytet och också ha med kontaktpersoner och annat hos operatörerna. Och det här är ju sånt som finns i RIPE-registret men inte är fullständigt. Det skulle vi sätta upp egna servrar så att det här är tillgängligt på knutpunkterna, så man kan använda det för felsökning och i andra sammanhang. Och det här kräver då ett samarbete med internetoperatörerna, där vi inte kommer riktigt fram. Vi har en utredning på gång hur vi ska göra det här. Det snackas också om att vi borde ha HI-servrar på knutpunkterna för att få tag på administrativ och teknisk information om de domäner som är registrerade under SC. Vi får se hur vi lyckas med det, för där finns det mycket integritetsfrågor också. Jag är inte säker på att man i dagsläget har släppa ut sån information. Och sedan så är det också på gång att placera ut mätdatorer på knutpunkterna så att man kan som kund har någonting att testa mot, ett neutralt mätsystem där man kan testa performance. Har man köpt en 2 megabit sladd kan man se efter om det verkligen går att köra 2 megabit på den. Och det här är vi också rätt nära att få igång. Lite grann måste vi fundera på hur vi ska göra det här så att vi inte överlastar knutpunkterna bara med mättrafik. Det är de tjänster som vi har sett övergripande, operatörsövergripande på knutpunkterna. Det som händer nu framöver, det är då vi drar igång Malmö, vi drar igång Sundsvall. Vi bygger vidare med DPT mot 2,5 och 10 gigabit per sekund, och vi ska ha igång alla de här övergripande funktionerna som går att få igång. Vi medverkar lite grann i diskussionerna kring regionala knutpunkter. Och där kan man ju fundera på om IT-kommissionens vision här om 5 megabit per sekund till alla hushåll blir verklighet. Och som vi tänker oss att vi bara har 2 operatörer i Sverige, då kommer de ju att vara tvungna att skicka hälften av sin trafik till grannoperatören. De har 50% av marknaden och ska 50% av trafiken till grannarna. Då blir det totalt 4 000 stycken 2,5 gigabit förbindelser som behövs mellan dessa 2 operatörer. Och det kan vi inte riktigt lösa med den teknik vi har att vi drar ihop allt i Stockholm, eller Göteborg och Malmö, utan då behöver vi hundratals knutpunkter runt om i landet. Vi måste bygga det här på ett helt annat sätt. Och vad Netnods roll blir i det sammanhanget, det får vi väl se. Jag tror man får lyfta sig i håret en par varv om man ska förstå hur det här riktigt ska se ut i framtiden. Men just nu är Netnod det bästa vi kan göra. Tack.